Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Isabella Bergström Willemsons, välkommen till Öppet Sinne.
Tack.
Du, det är många som har varit så här vänner till dig som har gästat den här podden.
Mm.
Vi har Jakob,
yes.
Matilda,
yeah.
Liam, fast det var yeah. MMA-podden. Och du nämndes liksom lite så här indirekt i en av poddarna också.
Ja.
Och då tänkte jag väl att så här, men det här måste vi utforska. Och nu sitter vi här och ska,
nu är jag här.
Så ska djupdika.
Ja.
men den enkla frågan först lite så här. Vem är du? Vad gör du och vad är det som gjorde att du har blivit omnämnd i mina poddar utan att ha blivit omnämnd?
Ja, jag är Isabella och jag jobbar som vad man kallar för healer. Och det är därför jag har blivit omnämnd helt enkelt, för att jag har jobbat med Matilda och därigenom lärt känna Liam och Jakob. Vad ska jag säga om det?
Vad gör en healer? Hur halkar du in på det?
Det gjorde jag därför att jag började jobba som massör väldigt motvilligt egentligen, men blev pushad till det genom livet. Det var som att alla andra dörrar stängdes för mig och jag fick inga andra jobb helt enkelt. Och sen hade jag massageutbildningar i ryggen och hade jobbat ganska mycket med mig själv, fått någon form av så här internal guidance system, att jag hade jobbat väldigt mycket för att komma i kontakt med mig själv, eller det som jag ibland kallar för Gud eller universum. Det är liksom en annan röst inom mig. Och den sa hela tiden att jag bara skulle jobba som massör, och jag ville verkligen inte göra det. men jag hade, det fanns ingen annan väg. Men då var det också någonting i mig som skiftade, för att jag hade gjort det flera gånger förut och inte känt det. Jag hade inte känt något flöde i det. Jag hade bara känt motstånd. Jag blev jättetrött när jag gjorde det. Det kändes inte som min grej. Så att när jag fick den här, när jag fick det den här gången, så var det som att jag bara, ja, fuck it, men då ska jag fan göra det på mitt sätt. Och då kom det ganska snabbt. Dels att det började komma upp så här, hej, vill du jobba som massör på vårt vandrarhem i sommar? Hej, vill du ha den här, det här behandlingsrummet gratis i sommar? Typ man bara, ja okej, vi kör liksom. Mm. Och då under tiden jag jobbade så började jag få till mig ganska snabbt bilder, visioner och känslor som jag ganska tydligt kände inte var mina. Och då var min första respons att det då kanske var från mina klienter. Men då kände jag, alltså det är ju också, kände mig som en galen person. Mm. Var fan kom det här ifrån? Och vem är jag att säga det till dig? Och när du inte har bett om min bild eller min åsikt eller vad jag tror eller tycker och tänker. Men det blir nästan som en Tourette, så att så här, ja, den där inre rösten typ vrålade bara, det är därför du är här, det är liksom därför du gör det här, det är för att du ska förmedla de här sakerna. Så när jag började våga göra det så fick jag respons på det direkt, och sen har det bara liksom rullat på, och nu är det det jag gör.
Alltså, på vilket sätt får du bilder? Vad såg du, och på vilket sätt manifesterade de sig för dig?
Alltså det jag har insett är ju att så fort jag går in i session och lägger mina händer på klienten, så är ingen av känslorna jag känner mina. Och jag brukar likna det vid att så här, nästan alla människor förstår vad man menar när man säger att man kan komma in i ett rum och känna en energi, man kan känna en stämning. Mm. Och jag tror att det är det som händer mig, bara att av någon anledning så har jag en uppskruvad förmåga att känna av det väldigt djupt och väldigt nära. Så känslorna känner jag som om de var mina. Och så får jag bilder i huvudet som är som en film där situationer ur mitt liv speglas, men det behöver inte alls vara på samma sätt som verkligheten ser ut för mig. Mm. Men det är typ, jag får en film och så är det som att när jag sen berättar för min klient vad det är jag har sett, då berättar jag det exakt som det är meningen att de ska få höra det för att de ska förstå. Så det är som att jag återberättar en film jag har sett och så är it makes sense to them och för mig, jag vet inte vad det betyder liksom. Och det kommer inte från mitt liv, men kanske min pappa symboliserar hennes pappa eller en fight jag precis har haft med någon eller en, ja, det kan ju vara vad som helst.
Hur var din reaktion första gången det här hände?
Superförvirrad. Jätteförvirrad, verkligen. Jag är osäker på om jag sa det från början. Men ganska snabbt eftersom jag liksom inte kunde hålla tillbaka det. Men mycket rädsla såklart. Vad ska folk tro om mig? Vem är jag och säger det här till dig? Och jag kommer också från en bakgrund av att ha jobbat jättemycket med mitt medberoende. I så 12-stegsprogram. Och där fokuserar man ju jättemycket på så här, du vet inte vad som är bäst för någon annan. Mm. Lyft händerna, så här, säg nothing. Fokusera på dig själv. Och då helt plötsligt att vara i en situation där det är typ så här, säg allt du tror och tycker och tänker. Och de har inte ens bett dig om din åsikt liksom. Så det fanns mycket så här, deconditioning att göra runt det.
Hur tufft var det att vända på den tanken?
Men då hade jag ändå jobbat så pass mycket med mig själv att min starkaste drivkraft ändå var att lyssna på den där inre rösten, hur läskigt det än var. Så på ett sätt, på ett mänskligt plan, skitsvårt och jätteläskigt. Och vad ska mina föräldrar säga? Och vad ska mina kompisar säga? De kommer tro att jag blev galen. Och också så här, åh, jag orkar inte bli någon så här hippieflum liksom.
Men vad sa dina föräldrar och dina vänner då när du började prata om det?
Ja, men absolut olika reaktioner. Det som har varit intressant är ju också att jag kanske förväntade mig en viss typ av reaktion av vissa människor som inte alls reagerade på det sättet. Mm. Och tvärtom. Jag hade jättemycket rädsla för att prata med min pappa om det. Han är utbildad terapeut och väldigt påläst. Det är liksom hans grej. Han läser böcker och har jobbat jättelänge och kan jättemycket, och det är väldigt mycket så freudianskt liksom, att man kan förklara olika beteenden och så här. Jag var helt övertygad om att han skulle säga liksom, hitta på anledningen till varför jag tror att jag hjälper någon annan eller varför jag tror att jag vet något, men egentligen är det bara en illusion och stämmer inte alls. Och hans reaktion var tvärtom. Han bara, wow, det där är superintressant, och började förklara min upplevelse utifrån sina egna termer liksom.
Ja, häftigt ju.
Mm. Skitspännande.
Ja. Ja. Hur länge har du gjort det här?
Jag tror att jag är inne på år 4 nu.
4. Mm. Innan du började med det, liksom, kan du så här titta tillbaka typ och se att såna här grejer kunde uppstå även när du var yngre eller?
Nej, inte alls.
Nej.
Jag tror verkligen att det kom när jag var redo för det.
Ja.
Så för dem har jag ju också hört om som är så, jag var jätteliten, och så säger de att de stängde ner på något vis för det blev för obehagligt eller jag visste inte hur jag skulle hantera det.
Mm.
Jag har visserligen inga minnen fram tills att jag var 6, så only God knows, men det är inget som jag minns, så att det är något som har hängt med liksom.
Nej. Vad skulle du säga har varit det obehagligaste eller så här komplexaste att ta när någon har kommit in och du kanske har känt deras känslor?
Det jobbigaste på ett sätt i rent socialt är människor som kommer in och säger att de mår toppen och så jobbar man med dem och upplever inte alls att de mår toppen. Det är ju utmanande rent socialt att våga säga det till en person. Att säga, du kommer in här och säger att allt är great och att du bara tycker att det är en kul grej att testa och jag upplever ganska mycket tyngd eller att det här skulle behöva förändras och sådär.
Mm.
Det är ju svårt rent socialt. Och en annan utmaning som jag har mött senaste tiden är människor som håller på med plantmedicin. För att då hamnar man också på ganska speciella frekvenser som är annorlunda att jobba med.
På vilket sätt då? För jag har nämligen haft lite sådana här samtal i podden.
Mm.
Där dels har det handlat om forskningen och jag hade Henrik Alin som också driver ett retreat borta i Peru.
Mm.
Så att det var ganska intressant att du tog upp det. Och det är fler som har kommit in i podden också bara berättat om så här, det här har jag gjort. Och på vilket sätt menar du då? Är det efter eller under eller hur funkar det?
Jag har inte gjort det själv.
Nej.
Av respekt för mig själv skulle jag vilja säga. Jag är helt öppen för att det kan vara en fantastisk lösning för människor. Jag har väldigt mycket respekt för det. Så jag har inte vågat göra det själv av rädsla för att jag inte skulle kunna hantera det faktiskt. Att det skulle gå för snabbt. För jag har en väldigt stark känsla av att allt som kan hända genom plantmedicin kan du egentligen nå själv genom att jobba med dig själv och göra saker som inte är med hjälp av en substans. Men det tar mycket längre tid. Och jag känner av det. Jag hade en person som kom. Han berättade inte att han hade varit på ett ayahuasca retreat precis innan han kom. Det var verkligen literally dagen efter typ. Och han hade varit borta i en vecka. Och det blev fysiskt jobbigt för mig att hålla den energin. Det var alltså en fysisk utmaning bara att vara i den. För att den var så hög. Det var verkligen någonting annat.
På vilket sätt då? Jag blir bara jättenyfiken. På vilket sätt blir det annorlunda?
Extremt intensivt. Extremt intensivt. Och jag upplever också ibland då att så här, om den kanske inte har haft tid att få utlopp eller integrera, så är det bara som en laddning. Alltså det var som att stå och hålla i ett element. Mm. Och jag kunde inte, han skulle också få massage, men det gick liksom inte. Jag kunde fysiskt inte liksom gå djupare in i hans kropp, för det blev bara som så här vågor av energi som var superintensivt igenom mig.
Mm. Ja. Vet du varför det blir så? Har du någon egen teori?
Men jag tänker att allt är energi. Och jag tror att de här medicinerna gör att man kommer upp i en viss typ av energi som är på en väldigt hög frekvens. Och jag tror inte att liksom hög och låg har någonting med bra och dåligt att göra. Det är bara väldigt, väldigt högt upp. Mm. Och det kanske är svårare för mig att hålla, för att jag har inte varit i den frekvensen. Jag har inte tagit det. Jag vet inte hur det är att vara där.
Nej.
Ja, typ så.
Nej, fan vad intressant. För jag har ju pratat, även jag hade en kille, vi kom in och vi pratade just om integrering. Och då sa han det, jag har hört från flera även dokumentära sätt, men det där med att, hur är det? Alltså det är en sak att vara där borta i den miljön och den upplevelsen och allting, men sen att komma hem också. Och då är det väldigt viktigt att dels integrera, och det är väldigt viktigt att inte bara komma hem och sen hoppa in på det gamla mönstret igen. Liksom.
Yeah.
Så jag kan väl förstå att det kanske blir någon form av annan energi eller vibration,
ja, verkligen.
När man väl är där.
Och den gången kändes det ju bra. Jag tror att den här personen hade varit på ett ställe som också har väldigt stor respekt för vad de håller på med och som vet vad de håller på med.
Mm.
Också haft klienter som kommer som tagit i sammanhang där det inte har varit så genomtänkt och med facilitatorer som jag upplever inte har vetat vad de håller på med, som har varit på gränsen till liksom psykos.
Mm.
Som kom från så här, mitt liv var bra, och så åkte jag på ett yoga retreat och så avslutade vi med det här, och nu håller jag på att bli galen, jag vill inte leva längre. Och det var första gången jag var i kontakt med det, och jag blir arg. För att det är ingen lek liksom. Nej. Och jag har haft samma upplevelse med klienter som tar svamp, som inte heller, som liksom, ja, det här är ett ämne jag brinner för. Men därför att det triggar mycket rädsla i mig, tror jag. Och det är därför jag blir arg. För att folk inte vet vad de gör. Också så här, jag tror att det har blivit vanligare med plantmedicin, därför att människor mår inte bra. Många gör det ju för att de inte mår bra och vill hitta en lösning till det. Och de får ingen lösning till det. Och så blir det normaliserat därför att det funkar, men också för att det liksom blir vanligare och vanligare. Det finns större eller det blir mer tillgängligt. Men det gör ju också att människor hamnar i det som inte vet vad de gör. Och det skrämmer mig. Mm. För att jag kan känna det i mitt jobb. Det blir supertydligt då att så här, du är inte här.
Nej.
Du är någon annanstans. Och om du fortsätter så kanske du försvinner helt liksom.
På vilket sätt är de inte här?
De känns inte närvarande i sig själva. Och jag märker, de kommer ju också till mig för att det är någonting som behöver integreras. Att de inte känner att de är i balans. Liksom, eller att de inte har kontroll över det som händer.
Mm. Hur hjälper du dem på vägen?
Det är ju superindividuellt. Beroende på vad som kommer upp för dem och varför de är hos mig liksom. Men mycket handlar ju om, för det jag också tror, i alla fall min upplevelse med ayahuasca, är att det som händer är ju det som, precis som jag sa innan, att så här, det är nog det som kommer att hända dig oavsett. Det är en process som du kommer ta dig igenom, men det går mycket, mycket snabbare. Så om du tar ut och vet vad du håller på med, så kommer allting på en gång. Så det som har hänt i de fallen är ju att jag kan hjälpa dem bryta ner och spegla vad det är som kommer hända, och kanske också komma med ganska lugnat, så här, mycket lugnat. Du kommer inte bli galen om du nu börjar jobba och ta hand om det som har dykt upp liksom. Men nu är det som att du bara öppnade dörren till alla din, all din skit som du behöver jobba med. Och klart som fan att det är jobbigt liksom.
Shit, det finns mycket att dyka i där. Men jag tänker så här då. Om vi öppnar dörren för egentligen bara allt just nu. Inte bara folk som har tagit plantmedicin, utan lite så här generellt.
Ja.
Vad brukar vara liksom... Jag vet inte om det är felformulerat, men så här standardproblematiken för folk som kommer in. Kan du se typ att så här, det här är väldigt vanligt? Det här är grejer som personer inte har tagit itu med? Eller liksom, kan du, finns det något sånt?
Det går väldigt mycket i vågor faktiskt.
Ja.
Det är intressant att se. Man bara, okej, nu jobbar jag med många människor som jobbar med den här problematiken. Men generellt det jag känner handlar ju det mesta om att man på olika sätt inte tillåter sig själv att vara sig själv och göra det man vill. Att många människor har den här inre känslan. Den absolut vanligaste responsen jag får är ju, du sätter ord på det jag känner, eller du sätter ord på sånt jag själv inte kan uttrycka. Och då att få det speglat av någon annan, då är det som att så här, shit, det här finns. Och det här är på riktigt, och det finns saker att hämta här, eller det finns energi här. Det är väl grundläggande den problematiken, att människor medvetet och omedvetet kommer för att våga lita på sig själv på olika sätt. Om du har en inre dröm som du inte säger till någon, eller om du egentligen vill någonting i en situation eller en relation, men av olika anledningar och rädslor då inte vågar ta det som sanning eller som din egen inre guidance, och kommer till mig, säger ingenting om det. Jag lägger mina händer lite på din kropp och sen säger jag till dig, jag upplever att du vill det här. Det är ju jättemycket kraft i det. Och jag tänker att egentligen är det det jag gör.
Mm.
Att jag bara speglar dig. Sen att människor har supertrippiga upplevelser av att vara i den energin, det har jag ingen aning om vad det är alltså.
Menar du energin efter att ha varit på en session hos dig?
Eller? Ja, folk upplever liksom alla möjliga grejer när de ligger där på bänken som ju låter superhärliga. Jag har inte varit på så mycket healing själv, så jag vet inte. Men det är underbart. Men så här, min del upplever jag mer och mer egentligen bara att jag speglar. Jag har någon form av förmåga som bara tar in vad som pågår i dig. Mm. Och förmodligen, och så här, obalansen på olika sätt. Och vad du skulle kunna göra för att balansera din energi för att bli tydligare och starkare.
Mm.
Och det kan ju handla om allt möjligt. Alltså du är, ja, verkligen allt möjligt. Tempo i livet, vad du gör, vem du är med, vilken röst inom dig själv du lyssnar på. Det vanligaste är ju att folk lyssnar på huvudet och inte längre ner i kroppen. Det kan man också säga en sån grundläggande och vanligaste problematiken liksom.
Varför är vi rädda?
För att vi inte blir uppmuntrade till att lyssna på oss själva.
Varför blir vi inte det? Var börjar det? Var börjar den problematiken?
Ett annat ämne jag brinner för.
Ja, bra.
Jag tror att hela samhället är på väg åt helt fel håll. Det finns inte tid.
Mm.
Det finns inte tid. Vi har inte tid att lyssna in. Vi har inte tid att lyssna på varandra. Vi har inte möjligheter att lyssna in alla våra barn. Vad de behöver, hur de skulle behöva bli bemötta.
Mm.
Det är ju någonstans där det börjar, tänker jag. För att det handlar egentligen inte om någon struktur. Jag tänkte på det här om dagen. Då pratade jag först med en vän och sen med en klient. De jobbar på exakt samma typ av arbetsplats. Och den ena blir hela tiden uppmuntrad till att hon borde klättra, hon borde göra karriär, hon borde göra mer. Och när hon sitter i samtal med mig så är hon så här: jag har ingen lust att klättra, jag fattar inte varför man måste göra det. Jag är skitbra där jag är. Varför kommer det hela tiden utifrån att jag ska klättra och göra karriär? Jag vill inte, jag är skitnöjd där jag är. Och sen har jag en klient som är på exakt samma arbetsplats som jag upplever när jag har jobbat med henne. Så här, du ska ha chefsposition. Alltså så här, för din energi passar det mycket bättre att inte göra allt jobbet utan att vara högre upp och delegera. Hon känner tvärtom. Hon bara, ja, jag vill vara där, men det känns inte som att jag får vara där uppe. Det är som att vi alla får utmaningar i liksom, vi alla föds med våra utmaningar att, eller förstår du vad jag menar?
Med 100%.
Ja.
Ja, det
gör jag. Livets ironi, men jag gissar att det är det som är livet.
Ja. Jag tror att alla fastnar där på något vänster. det här med att vilja mer där man är, och sen finns det de som du precis säger kanske inte, det spelar någon roll, men de får ställa alla förfrågningar om att göra det. Ibland är det desto mer man jagar någonting, desto mindre får man det. Så kan jag se lite i mitt eget liv på något sätt också, att när jag har hållit på med, fan ska man säga, ja, men till exempel är det här nämnt flera gånger, så det här är inget nytt för dem som har hört mig prata tidigare, men till exempel min stand-up liksom. Jag hade väl en rätt naiv tro om att det skulle gå så här fort att uppnå det. Och min så här, egentligen grej var bara att då kunde jag säga upp mig från mitt andra jobb och det skulle vara så skönt. Det var verkligen så här, min drivkraft, så här, jag är så trött på det här arbetet så att det här måste funka så att jag kan sluta med det, och då blir det bara nice. Och det blir ju inte, det leder ju inte riktigt någonstans. Men sen det som var då MMA-biten som jag inte la någon fokus på alls, utan tackade bara ja till allting, där öppnade alla dörrar upp sig. Och det är väl det som har fått mig att liksom verkligen, mitt råd till alla är så här, att om du gör någonting, missa inte vad som händer i periferin. Det kan hända väldigt mycket där, och var bara redo att tacka ja och liksom haka på de grejerna. Och sen läste jag någon gång, jag tror jag började läsa om buddhism, tror jag det var, och då stod det någonting i stil med att så fort du gör någonting som verkligen kommer genuint från hjärtat, så kommer det lösa sig. Och där insåg jag också att väldigt många gånger så har jag tagit mig an fina projekt och verkligen haft en så här, verkligen en sån här ärlig intention med varför jag vill dit, men det har alltid funnits en annan bidragande faktor som har gjort att jag har haft för bråttom. Det kan ha liksom satt käppar i hjulen för mig, medan när jag istället då kanske bara varit så här, ja, men nu gör jag det här, jag ger det här i alla fall 5 år. Det är ganska nice med allt annat som jag har, och det är skönt om det här liksom börjar snurra. Då tycker jag att grejer har liksom flytit på ett helt annat sätt.
Ja, intressant.
Men jag tror ibland att när vi springer efter någonting, vi kanske inte, vi säger så här, inte den genuinaste av intentioner till 100%, du kanske älskar det till 70% bara. Då kanske inte är där du ska vara. Det kanske är det också.
För det var det som var grejen med stand-upen då. Det var egentligen inte att du brann för att stå
jag
på
tror
den
att så här, med öppet sinne, och det är också nämnt ganska många gånger med öppet sinne. Nu när jag gör de avsnitten som jag kallar för öppnar mitt sinne, då kan jag dela med mig av mina tankar, mina funderingar om livet, rent bara filosofiskt, samhälle, vi som människor och hur jag ser på det. Och det var någonstans det jag också ville prata om i min stand-up. Men jag var inte så pass duktig för att kunna göra det. Idag skulle jag nog kunna skriva stand-up på ett helt annat sätt. Liksom. Men ibland måste man också lära sig verket innan man verkligen blir komplett. Och det är det jag menar med lite den här naiva tron att så här, okej, jag kan skådespelare, jag kan det här, jag är rolig, jag får folk att garva, det kommer gå snabbt. Men sen är faktumet också att du behöver lära dig verket, du behöver jobba och du måste liksom verkligen vara en student av den konsten som du vill framföra. Och det tror jag är någonting, när jag tittar tillbaka så kan jag verkligen se att så här, fan, jag hade verkligen behövt bara ge mig den här Paul, ta det lite lugnt, du är fortfarande ung, du har inte skitbråttom, men om du vill bli verkligen så här Sveriges roligaste komiker, så kanske du ska ha en 10-15 års plan för att bara kunna slappna av lite, inte bara första året och sen bara boom, det kommer gå så här. Och det, det ser väldigt många ha, alltså, det märker ju, nu jobbar jag ju mycket med, eftersom att jag är en MMA-podd också då, så träffar jag mycket fighters, men jag kan märka det, jag kan se mig själv i dem där, man speglar sig själv, så kan jag se det där, fan alltså, jag tror bara, var lite lugn, gå dina matcher, få din erfarenhet liksom, och slipa, och sen kommer det. Sen finns det ju de som har det förspänt och bara är sjuka talanger och kliver in, och det går på ett år liksom, det bara flyter för att det är det här de är gjorda för att göra. Men sen finns vi andra som måste så här, jobba, man måste kämpa. Så ja, nej, men det är väl det. Så jag kan verkligen förstå den där den grejen. Men sen tror jag nog alltid att vi alla känner lite så där. Och det är oftast någonting som rycker i oss. Fast man inte vill dit, så är det någonting som drar igen. Men den här andra personen kanske helt enkelt ska ha ett annat jobb istället.
Vem av dem tänker du?
Den som kanske inte vill bli chef, och den som vill bli chef kanske egentligen
ska tror du? Nej, jag tror, men vadå, det måste ju finnas en plats för alla.
Jo, men jag tänkte på den platsen. Alltså att det kanske inte är det företaget. Det är så jag tänker.
Ja, jag tänker så.
Det kanske finns ett företag som ser alla den, hennes attribut, och att det är där felet blir istället. Det är så jag tänker. Medan den andra kanske är så pass liksom lugn i sin framtoning. Det blir som att gå ut när man är singel så träffar man ingen. Men så fort man har någon så är alla där bara, hej, tjena, hallå, hallå, hej, hej, hej. Jag tror att det kan vara som att säga, jag vill bli chef, jag vill bli chef. Och så bara, nej, men den här personen vill inte bli chef och är jätteavslappnad istället.
Ja.
Jag tror att det kan vara det ibland också. Man skickar ut den här signalen att man vill någonting på tok för mycket kanske. Jag vet inte. Så det verkligen. Kanske bara är ett, egentligen kanske bara är fel plats.
Ja, det tror jag definitivt.
Mm.
Ja.
Men vad mer? Berätta mer om alla de här. För jag, vad tänkte jag på? Jag kan också känna lite så här, just det här med att bygga sig själv. Som du säger, vi var inne på det här lite med barndomen och hela den biten. För där känner jag att det finns ju på något sätt också så sjukt mycket att gräva i.
Mm.
Men är det oftast där grejerna härstammar ifrån, eller är det också väldigt mycket så här nyligen grejer som kan poppa upp igen som kan förvränga ens energier eller vad man ska säga liksom?
I början när jag jobbade fick jag mycket mer sådana meddelanden eller vad man ska säga, information som var rotade i barndomen. Nu senaste året skulle jag säga handlar det bara om så här, hur du kan course direct där du är nu. Det är ju bara nu du kan göra en förändring. Sen kan det vara så här, jag tror att du skulle behöva gå och prata mycket om vad du har varit med om. Och bara tömma systemet och låta det landa och integreras i dig på ett annat sätt. Liksom. Men majoriteten av vägledningen handlar verkligen om så här, vad du kan göra när du går ut från dörren för att skifta din energi där du är nu.
Mm. Hur jobbar du med dig själv då? När det kommer till de här grejerna. Hur gör du för att, för jag kan tänka mig också att sitta då och ta in allting som du gör. Hur blir du av med det?
Alltså, jag tror att det är liksom en naturlig process i hela mitt system nu. Jag gör inte så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Så fort jag går ut så vill jag ju, eftersom jag då har varit 100% fokuserad på min klient och förmedlar det den ska få. Så då är det lite som att mitt fokus är.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En helt annanstans när jag jobbar. Så sen när min sista klient har gått, då är det så här, okej, vart är jag? Vad behöver jag? Och så börjar det här snacket som pågår hela tiden inom mig. Så här, och vilken röst är det som säger det? Och vad vill den? Okej. Och sen så försöker jag bara göra det som känns. Det är som att jag blir hela tiden, om jag lyssnar på mitt hjärta, min inre röst, Gud, universum, whatever you wanna call it, och inte mitt huvud. Då tror jag liksom naturligt att jag bara kommer att göra de sakerna som mitt system behöver för att jag ska må så bra som möjligt.
Mm.
Var det ett tydligt svar? Eller lät
det skitflummigt? Nej, men det tror jag. Nej, men jag tänkte lite, du är min pappa som är terapeut och de brukar väl oftast själv ha någon att gå och prata med för att liksom bara släppa ut.
Yeah.
Så jag tänkte lite om det var något liknande där för dig.
Mm, alltså jag gör mycket energiarbete på olika sätt med mig själv.
Hur gör du då?
Min absolut bästa som jag har kommit tillbaka till på senaste tiden är att gå på teknofester.
Okay.
Fan vad bra jag mår då alltså.
Ja.
Dricker vatten och dansar. Det är världens bästa musik. Shit, då är jag helt ren när jag kommer hem sen. Då mår jag så bra. Men jag pratar väldigt mycket också. har liksom alltid en eller två kompisar. Det går lite i vågor vilka de är, men jag har liksom alltid en nära vän som jag pratar med daily för att bara få liksom rensa systemet på olika sätt. Jag vet inte vad om det jag varit med om, utan bara så här rensa typ.
Finns det en av och på knapp? Finns det gånger då du har fått energier trots att du inte har varit redo på att de ska komma? Typ bara, hej nu ska jag gå ut, hej hej, jag heter Bella, och så bara boom.
Alltså, väldigt sällan i så fall skulle jag vilja säga. Ja.
Skönt kanske.
Superskönt. Alltså, jag känner verkligen med dem som inte kan sitta på tunnelbanan. Utan, sådana kan ju komma till mig också och bara säga, jag kan fan inte åka tunnelbanan längre för att jag bara känner av allt. Jag känner att jag har blivit bläst bara med att inte vara så. Jag också, då är jag också helt i min egen zone. Liksom.
Ja. Vad är universum för dig?
Det är ju allt. På ett sätt. Och jag ser ju också att allt är energi på olika sätt. Och när jag refererar till universum eller Gud, att jag kommunicerar med det, då är det ju också en inre röst som jag har fått kontakt med ju mer jag har jobbat med mig själv. Och ju mer jag lyssnar på den, desto starkare blir den. Och det är väl en form av intuition skulle jag vilja säga. För det är ju inte, den rösten kommunicerar ju med mig på ett sätt som inte är logiskt alla gånger. Oftast inte. Jag säger ofta så här, it doesn't make sense to me. Men det är det här jag måste göra. Typ. Och det leder ofta till synkroniserade situationer. Eller att saker och ting löser sig. Eller att det funkar precis med alla människor som är involverade. Och på det sättet så känns det ju som att det inte bara handlar om mig, utan det är också connected till andra människor. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja, för jag började helt plötsligt tänka på igår så att jag åt mat. Och så tänkte jag så här, jag måste messa Bella för att bara så här, checka av morgondagen. Och jag tror det tog typ 20 sekunder. Så bara, hej, jag tänkte bara kolla.
Då var det lilla jag.
Men det där är så intressant. Jag har pratat om den här grejen också tidigare i podden. Jag tycker det är intressant när det är grejer. Det är ju synkronicitet. Att vissa grejer bara sker.
Ja.
Man tänker på varandra och så vet man inte vem tänkte egentligen först. Var det min tanke som gjorde att du mässade mig, eller var det att jag märkte att du var på väg att mässa mig, vilket du hade börjat tänka. Och det där kan ju slå rätt många knutar i huvudet på en. Men det är intressant. Jag tycker hela den här grejen med... Men alltså energier och universum och hur det funkar, det väcker väldigt mycket frågor. Men när började du tänka på det här? Var det i samband med att alla de här grejerna började dyka upp? Eller liksom?
Nej, alltså jag tror att jag började söka någon gång, alltså att jag blev en sån sökande person, kanske mot andlighet, tidiga 23 någonstans där kanske, 22-23. Och sen så träffade jag en kille som jag blev jättekär i. Och sen tog han sitt liv. Och det var också ur en bakgrund av att jag, som jag sa innan, hade liksom byggt upp ett ganska starkt medberoende till andra människor. Så när jag träffade den här personen så blev han väldigt snabbt hela min värld. Och allt jag ville leva för. Och det var verkligen så här, nu har jag hittat min person, nu är det han och jag. Och han var också väldigt mycket i den energin, att så här, nu är det vi. Men under tiden som vi var tillsammans så gick han ganska snabbt in i en depression. Som den eskalerade väldigt snabbt. Nu kommer jag återkoppla till det här med att jag är så här rädd för plantmedicin och substanser överhuvudtaget. För lösningen på det som han fick av vården var ju bara olika mediciner. Och vad han verkligen hade behövt var att prata bara. Han behövde tid, space och att få prata. Och jag upplever att alla de här olika medicinerna som de bara fortsatte, han mådde bara sämre och sämre och sämre. Han fick bara mer och mer mediciner och det slutade med att han tog sitt liv. Och då dog ju allt i mitt liv också, eftersom han var hela mitt liv. Så att det var väldigt nära för mig att jag också följde efter. Även fast jag hade familj och vänner och allt sånt där. Men jag hade inget eget liv. Och han var mitt liv. Och jag var så fast i mina medberoende mönster. Liksom. Så när han dog så var jag i ett något vakuum i ett halvår ungefär. Jag minns ingenting från den tiden. Levande död, alltså verkligen. Och varje dag gick jag runt och bara, är det idag jag ska ta livet av mig eller inte? Är det idag jag ska ta livet av mig eller inte? Och sen var jag på semester med min familj. Och så satt jag på en balkong. Och så satt jag där återigen och tänkte, ska jag hoppa från den här balkongen nu eller inte? Och då var det som att den här rösten kom in. Det här är liksom mitt första starkaste minne av universum, eller vad vi nu ska kalla det för. Som kom in och bara, men det här du håller på med nu. Så här, ska jag inte? Fram och tillbaka. Så här, det är inte heller ett liv. Antingen får du hoppa nu eller så får du bestämma dig för att du ska börja leva. Och där skiftade någonting i mig. Och efter det tror jag att det här med andligheten har liksom börjat växa. Och med den kraften, för det var också en kraft i det. Det är ju en energi i det när man är i kontakt med det, upplever jag i alla fall. Jag vet inte om du känner samma. Man kan få väldigt mycket energi av det. Men då började jag liksom bygga upp ett liv som på typ så här, jaha, då ska jag bygga ett liv då från ingenting till att ha ett liv. Vad gör man? Man skaffar sig en karriär, man börjar gå ut, man skaffar sig ett boende typ. Gjorde det så här, klättrade supersnabbt i musikbranschen och jobbade där och var ute och liksom levde livet som man ska göra när man är 25, 26, 27. Och mådde så jävla dåligt. Och det var nästan en ännu värre smäll att ta. Att så här, absolut, när han dog så dog jag också på jättemånga plan. Och det var ju fruktansvärt, alltså det är ju såklart det värsta jag varit med om. Men det är fruktansvärt på ett annat sätt att känna så här, nu har jag allt det här man ska ha och jag mår fortfarande skit. Vad fan ska jag göra nu? Och då hamnade jag i 12-stegsprogrammet och det är ju väldigt så gud-universum, högre makt-baserat. Så då var det som att jag kom in i liksom en hardcore school i att bara lämna över livet till universum och bara, jag vet fan inte vad jag ska göra, nu har jag försökt. Och det hjälpte inte mig. Och jag tror att det har också varit en styrka, eller på ett sätt att så här, det har gjort det nästan lite lättare för mig, tror jag. För jag fattar att det är skitläskigt att bara, jag lämnar över mig i händerna på Gud. Det får bli som det blir, typ. Det är ju skitläskigt. Men eftersom jag har verkligen upplevt att så här, jag har redan varit nära att dö och jag försökte fixa mitt liv själv och det gick inte. Ja, då får vi väl testa det här då. Alltså nästan lite så här sur. Bara, ja, jag löste det då. Din jävla... Så i det har jag ju liksom jobbat jättemycket med... andligheten och öppnat upp jättemycket. Nu har jag helt glömt vad frågan var faktiskt.
Jag kommer inte heller riktigt ihåg vad frågan var, om jag ska vara ärlig. Ni som lyssnar kan ju spola tillbaka och ta reda på vad det var. Men jag tänkte på en grej här. För när du kom in på det här med att liksom, du hade ändå ett bra jobb och allting, men det borde skit. Och det är någonting man hör om väldigt många.
Yeah.
Som exempel så här, Robin Williams, som en skådespelare då, tog livet av sig, och så tänker alla, man fan har det allt, liksom, karriär och du vet, massa pengar och varför?
Yeah.
Men det är frågan där, då kommer vi till det, vad är det egentligen som gör en riktigt lycklig?
Mm.
Vissa av oss kanske tror att hans liv hade gjort oss jättelyckliga, att leva den karriären, men det kanske inte var det som var lycka för honom.
Nej.
Att hitta den här definitionen av lycka.
Yeah.
Hur var det att inse att det inte är det här jag ska göra, som, för du gick ju därifrån eftersom att uppenbarligen inte jobbar kvar med det där längre.
Ja, jag gick in i väggen.
Ja, det är så.
Ja, absolut. Ja. Samtidigt som jag utbildade mig till friskvårdskonsult. Ja. Liksom alla varningsflagg. Jag studerade hur man ska ta hand om människor som går in i väggen. Alla varningsflagg. Jag bara, det gäller inte mig. Jag kan se det i alla mina kompisar som är på väg att gå in i väggen, men det gäller inte mig. Bam. För jag fortsätter ju bara göra mer saker. Tränade thai-boxning 4 gånger i veckan, pluggade det där, hade liksom manager-roll på jobbet, bara brrr, 2 miljoner grejer, bara för, det är ju det vi gör, eller upplever jag många gånger, att så här, vi vill bara få energi av någonting, så vi bara gör mer och mer för att få energi, men den tar den. Och sen är det ju som att universum sätter ner foten och bara, men nu får du fan skärp dig, sätt dig ner.
Vad hände när du gick in i vägen?
Nej, men bara kommer inte upp i sängen längre. Verkligen. Och det är ju en fruktansvärd plats att vara på. För ganska kort innan det så satt jag utanför en sån thai-boxningsträning med min kompis som också bodde med mig då. Och var liksom helt förstörd. Hon bara, Bella, du kan inte hålla på så här. Det här kommer inte sluta bra liksom. Och jag bara, vadå? Jag måste ju jobba för att tjäna pengar. Jag måste plugga för att jag vill inte jobba med det jag jobbar med. För att jag vill ju göra något som känns mer värdefullt. Jag måste ju träna, för det måste man ju göra för att må bra. Och jag måste ju gå det här, jag var också superintensivt inne i det här 12-stegsprogrammet. Och det tar ju också fett mycket energi. Alltså, det är ingen lek. Och det måste jag göra för min psykiska hälsa. Jag kan inte plocka bort något av det här. Hon bara, good luck till jag. Och sen så vaknade jag av att det gick inte att komma upp liksom. Och så blev jag sjukskriven, men hamnade ju också då i det här sjukskrivningssystemet av att så här, ja, du får den här tiden och sen kommer du behöva söka jobb. Det är liksom noll individanpassat. Och ät gärna den här medicinen. Och det hade jag ju lärt mig av det som hände med min pojkvän som tog livet av sig. Att, så här, eller jag har ju blivit livrädd för det. Jag litar ju inte alls på det. Jag inte emot det. Och många gånger tänker jag att det kan vara underbart för vissa människor en period för att de måste komma upp och komma över en tröskel för att orka börja gräva i sig själv beroende på vad man är. Så jag säger inte att jag är emot det alls. Liksom. Men för mig så var det bara också med den här interna rösten så bara, det där är inte för mig. Skrämmer skiten ur mig. Och där väckte det också någonting i att så här, det måste finnas en annan väg. Att vi ska käka medicin och få vara hemma i 4 veckor när vi vill dö. Jag går inte med på det.
Vad blev du erbjuden? Kommer du ihåg det?
Vilken typ av tablett?
Mm.
Nej, jag minns inte. Jag hade ju också fått det efter att han dog. Då var det ju liksom kristeamet in. Då och tog jag ju sömntablett. Alltså allt bara för att överleva dagen. Så jag hade ju gått på antidepressiva. Och också i en del av hjälpen jag fick lärt mig i mig själv att så här, den där medicinen ger mig inte tillgång till hela mig. Om jag verkligen vill jobba med alla lager av mig själv ska jag inte äta den här medicinen, för jag når inte då. Så jag minns faktiskt inte vilken det var vilken de erbjöd. Men då är det också så här, när man säger nej till medicin, då får du ingen annan hjälp.
Nej.
Vilket ju också, ja, jag blir galen. Men det är där mitt brinne är, och jag tror att det är därför jag gör det jag gör nu. För att, dels för att det är dit livet har lett mig, men också för att det är där jag känner att jag med mina egenskaper kan bidra.
Då vill jag bara rekommendera lyssnarna att jag har 3 avsnitt som avhandlar de här ämnena, och då kan ni lyssna på avsnittet med Johan Stiernstedt som har skrivit boken Den galna psykiatrin, som är terapeut. Jag har även haft Katarina Bjärvall som är journalist men skriver boken Störningen som handlar om ADHD och medicineringen hur den är. Och sen sist hade jag då Thomas Ljungberg som verkligen är ett av de bästa avsnitten på ämnet. Han var en av få läkare som har forskat på dopamin och hjärnan och var med när hela ADHD-grejen började. Och han var den som gick emot lite tanken om att man bara ska trycka i folk mediciner. Han tyckte att det handlar inte bara om ett fel i hjärnan, utan vi måste också titta på hur de här barnen då eller individerna liksom lever och hur deras sociala omständigheter ser ut. Men det vill inte Socialstyrelsen, utan man skulle bara trycka i dem medicin.
Yeah.
Och jag är på din linje med. Jag är inte emot det. Det är så som har lyssnat på den här avsnittet har fått för sig att det är antimedicin. Och det är inte det det är. Men jag tror lite att det är ungefär som att om vi säger att livet är en sko som du väljer att ta på dig, så är det en doja som alltid ger dig skoskav. Så istället för att byta skon så tar du på dig ett skoskavsplåster. Och så måste du göra det hela tiden.
Yeah.
För skon är skit. Liksom. Den kommer alltid att skada din häl och din fot.
Yeah.
Och så är medicinen för mig. Det kan funka under en period, men till slut så måste du nog titta på skon och försöka lösa det problemet. Och då är det väldigt farligt att bara sätta plåster på allting, vilket vi gör väldigt mycket. Vi måste gå djupare i samtal och konversationer. Så jag tycker att det är väldigt tragiskt när jag får höra folk som blir satta på helt galna mediciner bara av, ja, men, liksom som de säger till dig, att här gick du in i väggen, så är det så här, ta bara det här och så får du vara hemma max den här tiden, sen ska du vara tillbaka och så ska du också avvänja dig med medicinerna. Och ja, det är mycket, mycket, mycket problem som är där. Men vad blev din, ska vi säga då, hur lyckades du vända på det här utan att hoppa på det där medicintåget när du hade gått in i väggen?
Jävligt mycket tillit.
Ja.
Tillbaka till universum alltså.
Mm.
Fan, jag kan tänka tillbaka och bara, jävlar vad modig jag var. Därför att då var det så här, okej, systemet bär mig inte. Jag kommer inte få någon hjälp där. Jag orkar inte jobba. Jag får leva på tillit. Universum får lösa det här åt mig nu. Fuck it, typ. Ja, och här sitter jag nu. Så universum löste det. Men det är inte lätt alltså, att inte höra, alltså så här, jag hade ju heller inte jättemånga människor runt omkring mig som var troende i den nivån, eller på den nivån av att så här, literally lämna över sitt liv. Bara, jag vet inte, då får jag väl hamna på gatan då. Det levde jag under ganska länge. Mm. Det handlar inte om att mina föräldrar inte skulle ha hjälpt mig. Det, alltså, jag kommer från en väldigt kärleksfull familj. Men det handlar ju om att liksom kunna bära sig själv, eller det är ju det som är drivkraften, att kunna överleva i sig själv på något vis. Men så fort jag också typ liknade mig, eller så förlikade mig med den, att så här, ah, då hamnar jag på gatan och då är det Guds vilja typ. Då bara, ja. Alltså det finns så mycket frid i att tänka att så här, worst case scenario, bara, ja, då kommer väl det vara asbra typ.
Vilken har varit den jobbigaste stunden i allt det här? I alla de här tankarna och att överlämna sig själv?
Det är ju när rädslan kommer för att bli ensam. Det är ju också på tal om så här, vad är vi rädda för? Vi är rädda för att bli ensamma. Och i det ligger ju så mycket att våga visa vem man är. Det är ju det som är så jävla läskigt, att om jag verkligen visar vem jag är, kommer det stå någon bredvid mig då? Och också så här, kliva in i, alltså generellt så, att bara kliva in i det här jobbet och stå för det och prata om det. Det är också en anledning till varför jag inte har velat vara med i podden, för att jag har inte orkat med att bli dömd. Så det är ju det, är så roten till det, tänker jag, som man är, som jag är mest rädd för, som har varit jobbigast. Men så är det självklart att han tog livet av sig är ju det värsta som har hänt någonsin.
Såklart. Ja. Såklart. Men jag vill bara fråga, vad är du rädd för att bli dömd för?
Att jag ska vara flummig och konstig och galen.
Mm. Upplever du att alla andra är normala?
Ja, men typ, om jag ska veta. Eller så här, det är ju någonting av det fina med mitt jobb, att så här, man kan möta alla möjliga människor, men jag möter dem ju på liksom, jag möter något så jävla fint i varenda en som kommer in. Det finns i alla. Mm. Behöver inte tycka om det eller vilja umgås med det, men det finns där och det har en poäng, och så här, du vill de grejerna som du innerst inne vill, och du är på det sättet som du är därför att du behövs som den personen. Och jag tänker, eller det är väl också något som är så vanligt för människor som börjar lyssna på sig själv, som börjar leva efter sig själv. De får ju alltid väldigt positiv feedback. Det händer fina saker
när man lyssnar på rätt röst.
Ja,
det är det också.
Ja, och så mår man bättre. Man gör verkligen det. Alltså jag har mått så dåligt. Jag har haft så, alltså hela min tonår bara kroniskt deprimerad. Alltså ingen lösning. Jag tror att jättemycket av det handlar om, dels absolut, det var min livsväg, och typ, det är ju en jättestor tillgång i mitt jobb, att jag har känt alla de här känslorna, för då kan jag ju möta dem i någon annan och känna dem och förstå vad de betyder när jag känner dem i någon annan. Liksom. Men så mycket lidande av att inte bara få slappna av och vara sig själv, för att samhället säger att så här borde du vara. Som kvinna, dotter, vit, från Södermalm, tjej, men du vet.
Det är intressant, för jag pratade just om det, om att vakna och att det är mycket fantasier och mycket hittepå som vi gör. Allting är egentligen bara en massa föreställningar.
Ja.
Och det är precis det du nämner nu. Det är egentligen bara någon som tycker och tänker att det är så, men man kan bestämma sig för att det inte är så också.
Mm.
Och våga gå sin egen väg. Liksom.
Ja.
Att vi är väldigt präglade av de här normerna och fantasireglerna som vi spinner vår verklighet på.
Ja.
Men sen vaknar man upp och så inser man att, fast vad fan, jag behöver inte följa det här.
Nej.
Jag behöver inte göra allt det.
Nej.
Känner du dig mer fri nu som Södermalmsdotter?
Ja, jag känner, ja, det gör jag ju. Jag mår ju väldigt mycket bättre.
Mm. Vad var det som var jobbigt med den känslan som du beskrev när du var yngre?
Jag kände inte att jag passade in.
På vilket sätt då?
Det var som att jag inte fick ta plats.
Mm.
Jag visste inte ens vad det där jaget var ju, eftersom det fanns ingenting som uppmuntrade mig till att söka efter det. Och det är väl det som jag sen blev tvingad till.
Mm.
I allt arbetet jag har gjort liksom. Mm. Men ja. Vad är svar på din fråga?
Jo, för att jag upplever att det är den frågan många har. Att de upplever inte att de platsar.
Nej.
Att de upplever att de hittar inte sin plats. Och jag tror att ibland så kan den tanken är helt rimlig.
Mm.
Men den är en del av livet.
Ja, och vet du vad jag tänker då? Mm. Att det här kommer igenom så ofta i session. Att så här, hur ska människor kunna hitta dig om du inte visar vem du är? Mm. Det är ju helt omöjligt.
Nej.
Så man måste ju börja, och det är skitläskigt, för då bara, ha, nu är det väl jag som är ett freak då. Mm. Och så får jag stå här själv typ. Men då helt plötsligt så energimässigt så visar du ju någonting som du inte har visat innan, och vilket gör att du kan attrahera in människor på samma frekvens.
Ja. För det var precis det jag tog upp också i klippet som jag laddade upp. För mig var det väldigt mycket det här med, ja, men jag var skådespelaren eller komikern eller PT:n eller han som liksom jobbade med mat. Det var jag.
Ja.
Men mitt i allt det så inser jag att jag är inte alla de grejerna. Det är bara saker jag gör. Det är titlar jag tar på mig. Och jag tror att många gånger det vi blir lurade av idag är att vi springer och letar efter den här titeln man kan ta. Jag är det här.
Ja.
Och jag klär mig så här nu så att jag ska se.
Yeah.
Nu gör det här.
Yeah.
Och då till exempel då, som Södermalms dotter eller flicka, barn, då kan det bli så här är alla på Södermalm. Jag identifierar mig inte riktigt med det. Men fuck, okej, jag ska försöka platsa in ändå. Liksom. Och egentligen kanske bara den största majoriteten av alla andra barn som kutar runt där är i din känsla med. Mm.
Yeah.
Men försöker bara hitta den här platsen. Och så känner alla egentligen bara, jag platsar inte.
Yeah.
Jag gillar inte den musiken. Jag tycker inte att den serien är bra. Och man kan inte identifiera sig. Och då tror jag vi blir vilsna.
Ja.
Och så fortsätter vi att bli mer vilseledda av allting vi får höra. Du ska göra det, och så ska du plugga och det här, hitta. Och kom på här nu, lilla Kjelle. Liksom. Du är 5 år nu, men alltså du, vad vill du bli?
Ja.
Vad vill du gå i gymnasiet? Och så, jag vet inte.
Wow, jag reagerar på det också. Så jag gör ju det med, men jag bara, varför frågar jag det här barnet vad de vill bli när de blir stora? Vad är det för jävla fråga?
Ja.
Vad vill du göra nu? Är väl den enda aktuella frågan.
Ja, för de kan ju bara vara i nuet.
Ja.
Det är det. Så det blir så abstrakt, och jag tror att det är det där som gör att vi blir väldigt vilsna och känner att vi inte platsar.
Yeah.
Men jag tror också att det är en del av det här att upptäcka sig själv.
Yeah.
Men sen så tror jag inte vi blir uppmuntrade att våga vara oss själva heller. Vi blir hela tiden tilltalade om de här fantasierna som vi bara sprider vidare. Att ta reda på allting så fort som möjligt, plugga det här är rätt, prata så, gör så, klä så, gå så här, bete dig så här. Och sen undrar man varför alla känner att jag känner inte att jag platsar någonstans.
Mm.
Och sen hittar man någon obskyr liten så här klick med folk som har vågat vara ärliga med att ej, jag pallar inte mer här skiten, jag vet inte vad. Fan vad bra, vi hör ihop.
Ja.
Men jag tror att alla är vi, det var därför jag frågade så här, är alla andra normala? Jag tror att vi alla är egentligen normala, men vi är också helt onormala allihopa.
Ja.
Det finns ingenting som är normalt, det finns inte en definition av att platsa. Jag tror att alla är vi bara olika bitar av ett pussel.
Liksom. Ja, 100%.
Och vi måste få vara unika.
Ja.
Och jag tror att det är det som gör allting i slutändan, liksom att vi kan vara det.
Mm. Det jag brinner för.
Ja, exakt.
Individen.
Ja, att hitta. Men det är galet. Det är egentligen helt galet att det är så. Och jag tror att det blir jobbigare också med telefoner och allting. Jag tror att det där bidrar till att man är inte här, man är inte närvarande, man hinner inte tänka. Man har de här telefonerna i händerna konstant.
Mm.
Och lyssnar på podd.
Hej gänget.
Ja, dubbelmoralen i det hela. Men vad skulle du vilja ge för tips till någon som kanske känner att allting inte riktigt är som det ska?
Sitt med dig själv bara. Sitt med dig själv. Ställ dig själv en fråga och se vad som kommer. Om du är helt ärlig och tänker på att ingen kommer någonsin höra ditt svar, ingen kommer någonsin döma dig eller veta vad du säger. Så våga vara med dig själv. Och sök hjälp. Den finns överallt. Du är verkligen inte ensam. Verkligen inte ensam.
Nej.
Nej.
Om man inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då? Hur kan man komma på en session och alla de där grejerna för att träffa dig?
Då hittar man mig lättast på Instagram. På The Way In STHLM som i Stockholm. Och där kan man DMa mig och hitta länk till hur man bokar session och så. Mm.
Super, Bella. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack för att du öppnade upp dig och vågade komma hit och dela din story. Och vi har, det har varit mycket energier och sånt. Men jag tror att vi får nog sätta oss i framtiden igen.
Ja, bless gärna.
Och prata lite mer. Så får vi se var vi hamnar då.
Tack själv.
Ja, tack så jättemycket för ett bra samtal.
Tack.
Och som sagt, om det är första gången som ni lyssnar på den här podden, så kom ihåg att scrolla igenom, för det finns över 200 intervjuer och det finns ett gäng avsnitt där jag sitter och pratar om mitt eget liv i det som jag kallar för Öppnar mitt sinne. Och jag har även ett YouTube-konto där jag kommer att börja släppa mycket mer utav den typen av material. Så följ med på resan bara, för det har bara börjat. Tack för den här gången. Hej då.